hallå och välkomna här till Aktörspodden. Och här sitter jag med Martin. Men jag tror nog att det är bättre att Martin presenterar sig själv, så det får han göra.
Ja, hallå, hallå. Martin Abenius heter jag och jag jobbar som headhunter i mitt egna företag som heter Abenius Consulting. Och det har jag jobbat med ungefär i 10-12 år i olika varianter.
Idag ska vi då givetvis prata om rekrytering till sitt företag så att säga, eller de olika företag. Och det jag vill börja lite med och kicka off det är lite med Martin, vad betyder det ordet rekrytering för dig?
Ja, först och främst ska man säga att själva ordet rekrytering är ju en militär term. Den kommer egentligen ifrån rekryt, det vill säga en ny person i en militär enhet. Och på den tiden så rekryterade man, förr i tiden sa man till och med att nu ska jag in och göra rekryten. Så därifrån kommer det vill säga att man försöker få in nya människor i organisationen. Men för mig är ordet rekrytering, det är alltså ett ord för att tillföra kompetens. Och kan man säga, där kompetensutveckling är en av delarna i företaget och det andra är tillförandet av kompetens, det vill säga att man tar in personer utifrån som har mer eller mindre kompetens i vissa områden.
Jag vill gärna fråga dig lite, om en företagare sitter där ute och vill rekrytera någonting till sitt företag, hur ska man gå tillväga alltså i förberedelsestadiet innan man påbörjar sin rekrytering?
Ja, men det är precis som allt annat som man gör. Man måste ju ha en liten plan. Man måste fundera på var står vi nu och var vill vi vara lite längre fram i tiden. Och så göra en ren kartläggning. Kan vi kalla det för en enkel strategi hur man tänker jobba. Koppla det till en strategi man redan har i företaget då. Och jag tänker ställa frågan, vilken kunskap och vilken kompetens är det som vi saknar i företaget? Va? Är det bara numerär vi ska fylla ut beroende på att vi har en större order på gång eller vi ska försöka utveckla företaget med helt enkelt fler människor och kunna ta fler uppdrag? Eller är det någon annan spetskompetens vi behöver ha? Det är alltså den kartläggningen måste göra. Va? Sen måste man ju samtidigt fundera på, har vi den kompetensen redan i företaget idag? Eller någon som kan växla in i den kompetensen? Och då är det ju kompetensutveckling av en person och kanske rekrytering av en kanske mera junior person längre ner och utveckla den personen i företaget då. Det kan ju en av frågeställningarna, så att säga intern rekrytering, alltså investera i den personal man redan har. Mycket av de här sakerna bör man fundera på innan man går och funderar på, ska jag anställa någon eller inte? Och sen definiera, vad är det jag söker? Och framförallt då, var realistisk i det här i sammanhanget va? Så att man verkligen vet. Vi kommer in säkert lite gärna på de frågorna senare då.
Tänka på, vi är så här många idag och vi behöver ha en ny. Ska man tänka sig att man gör sig plats åt ännu mer i rekryteringsfasen ifall att man lägger upp, precis som du säger, en strategi? Ska man tänka på att man ska använda samma strategi en gång till så att man förbereder det så man inte behöver göra om samma grej en gång till?
Det beror ju helt och hållet på hur du tänker utveckla ditt företag. Om du har din ambition att du ska växa i volym i x antal procent varje år, så kräver det naturligtvis mera folk in i företaget. Och göra en långsiktig planering lite grann på vad behöver jag ha nästa år och vad behöver jag ha år två, år tre, år fyra. Och när behöver jag in de här människorna i organisationen. För det här är ju långsiktiga processer, det är absolut ingenting man gör bara för att man, oj, nu saknar jag någon och nu måste jag panikrekrytera. Utan börjar man att tänka långsiktigt så gör man bra rekryteringar.
Nu vill jag ha en Johan till, kan jag ju tänka. Nu, alltså det här har ju varit jättebra. Och då kan jag tänka mig att många kommer till dig egentligen och säger så här, jag tror att jag behöver detta. Och hur många gånger stämmer det inte överens med den bilden företagaren tror att det här behöver jag mot vad de egentligen behöver?
Ja, det är jättevanligt att man har en bild och man vill gärna naturligtvis ha någon som är precis likadan som sig själv. Men det är oftast inte det man behöver. Ofta behöver man ju ha någon som är annorlunda och som har en annan typ av kompetensbild än vad man själv har. För hur det än är så är man inte kompetent inom alla områden utan man saknar vissa områden. Och det kan vara bra att man fyller upp en arbetsgrupp med många typer av kompetenser så att man helheten blir heltäckande istället för att man har fyra stycken Johan va? Och en Kalle. Förstår, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det gör jag absolut. Och det här kan jag ju förstå att det här är ju ganska svåra koncept i och för sig att ha att göra med om man är ett litet företag. Så att säga, finns det någonting som man kanske bör tänka på i det, eller är det svårt att göra internt?
Nej, man får ju fundera lite grann så här, vem vill jag ha runt omkring mig och vad ska den personen utföra för typer av arbetsuppgifter? Vilka kunskaper måste de ha med sig in? Och vilka grundkompetenser tycker vi är viktiga för att vi ska kunna arbeta tillsammans, va? Och det är ju en kartläggning som man har gjort i företaget lite grann. Om man sätter sig ner och i en arbetsgrupp och försöker kartlägga på vad kan vi i det här gänget? Och sätter upp då kanske 8 olika grundkompetenser och bygger på med lite kunskaper. Så här. Och så ser man det, ja, men här har vi faktiskt en brist. När vi nu ska vi göra den här rekryteringen, då ska vi faktiskt se till att vi får in en som har den här kompetensen också. Och på det sättet så får man ju då ett komplett arbetsteam. Och då blir man ju till slut ett väldigt, väldigt bra kompetent och komplett företag.
Om vi tänker så här, du har ju ändå varit med i branschen ganska länge nu. Och jag tänker, kan man överrekrytera? Alltså, är det företag som överrekryterar egentligen mer än vad de skulle egentligen behöva?
Ja, faktiskt är det det. Jag upplever ibland att jag kommer in i uppdrag och där jag faktiskt ska konstatera att de behöver egentligen inte rekrytera, de behöver bara kompetensutveckla. Det är oftast en del att man med ganska enkla medel kan utnyttja de som finns i företaget bara genom att man ser vad alla i företaget kan och vad de saknar. Och med lite gärna insats från utbildning och annat eller kompetensutveckling så kan man ju så att säga nå samma effekt som att man rekryterar. Ibland så rekryterar man helt i onödan.
Ja, men är det liksom, det blir mer kostnadseffektivt egentligen, och tänker du i vissa fall att man utbildar den befintliga personalen än att gå in i en hel rekryteringsprocess?
Absolut, det är ju faktiskt så att om du utvecklar den personal du har och låter dem växa så blir de ju oftast en avsevärt mycket bättre arbetstagare än någon som bara får så att säga köra huvudet i väggen hela tiden och stå och stampa, va? Utan det är det här att utnyttja personalens fulla potential. Och det är väldigt många som glömmer det, utan det är lättast då att säga att vi behöver nog rekrytera 2 till här. Kanske en halv de skulle behöva ha. Och det kanske räcker med kompetensutveckla.
Men nu är jag en företagare här, Martin, och vi har inte träffats innan. Men jag kommer till dig. Och så säger jag, nu behöver jag hjälp med rekrytering då. Hur börjar vårt samarbete där, eller mellan dig och en kund då, kan man säga?
Ja, först och främst så är det ju frågan om att särskilja lite grann på vad är det egentligen vi vill göra. Vill vi göra en rekrytering eller vill vi göra en så kallad search? Då det är ju 2 olika saker. Rekrytering är för mig, och klassisk rekrytering, det är att man sätter sig ner, man skriver en annons och man får in ett antal sökande och man har naturligtvis en kravspec, och sen sitter man och går igenom ett antal CV och helt enkelt plockar fram 5 stycken kandidater i slutändan som man då för fram. Det är ju alltså den här enkla rekryteringen. Och det vill jag säga att det kan faktiskt Arbetsförmedlingen hantera på ett alldeles utmärkt sätt idag. Många betalar jättemycket pengar för att göra det som Arbetsförmedlingen faktiskt kan göra precis lika bra. Men det jag jobbar med, för att återkomma till det, hur jag jobbar, det är det att jag sätter mig ner, diskuterar igenom vad är det ni behöver ha, hur ska personen se ut, är det någon särskild person ni är ute och letar efter, ska jag leta inom vilka företag tycker ni att jag ska hitta den här personen, och så bygger vi upp en lite grann en bild kring det där. Sen så är det så då att för att jag ska kunna jobba med den här headhuntingen eller searchen som jag håller på med, så måste jag lära mig väldigt mycket om företaget. Så det räcker liksom inte att vi sitter ner en timme och går igenom vad vi har tänkt göra, utan jag vill ju förstå lite grann på hur är det att jobba på det här företaget. Vilka andra kollegor finns det här för den här personen och så vidare. För att jag måste alltså marknadsföra företaget i fråga mot kandidaterna. Speciellt viktigt i en bransch där det är kompetensbrist, va?
Ja, men du, försöka hitta personal som knappt finns, det är lite det du tänker, eller?
Ja, det är faktiskt så jag jobbar till 90% idag. Och för mig är egentligen det att hitta rätt personer. Det är personer som i den här stunden just nu inte har en tanke på att byta sitt jobb. Utan de sitter egentligen jättenöjda och har bra villkor och trivs och allting är toppen. Och jag ska gå in och förstöra den tanken, utan de ska helt enkelt starta en process på att de hellre vill komma över till ett annat företag. Och då gäller det att jag måste kunna förmedla det här på ett bra sätt. Jag måste sälja in det till de här kandidaterna på ett trovärdigt sätt och samtidigt då få dem att komma vidare i en process då.
Du behöver vara så, ja, precis, du behöver känna det helt genuin, att det är helt äkta. Det här tycker jag faktiskt, och jag tycker det här hade varit ett bra alternativ för dig. Därför vill du lära känna företaget. Är det rätt uppfattat?
Ja, det är lite grann så, va? Och då är det ju så här att jag får ju ett starkt förtroende för företaget och förvalta deras varumärke. Och för mig handlar ju det väldigt mycket om att jag måste känna företaget så väl att jag kan prata lika gott om företaget och lika bra om företaget, eller bättre än företaget själv, kan vi säga. Va? För att jag sitter alltså med samtal och försöker att få väldigt hårdflörtade människor att ändra hela sitt liv egentligen. Va? Så det är ju, arbetet är ju väldigt centralt i alla människors liv. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man har någonting i det här företaget som gör att det är lite intressant. Och det är inte bara lön, rätt sagt, det är sällan lönen. Lönen är det sista vi diskuterar.
Mm. Och det är någonting som du påpekade förut som fastnade lite åt mig. Och här på Aktörspodden och givetvis alla som lyssnar, så vi är ju inte rädda för att gå på tår, utan vi, som sagt, vi klampar ju rakt över hela fötterna här. Och det här du sa med Arbetsförmedlingen, att deras roll alltså kan vara mer eller större än vad det redan är just i den här typen av enklare uppdrag, ska vi kalla det så?
Ja.
Hur, alltså, vad, alltså, gör företag fel där många gånger att man tänker att vi måste lägga ner 25 000 på någon sån här standardpaket hos någon typ av företag som egentligen inte gör något annat än vad du hade kunnat få gratis?
Nej, men så är det faktiskt, va? Jag är helt förbluffad över stora företag som anlitar så kallade rekryteringsföretag som består av en konsult som har sålt in uppdraget, och sen sitter det då en nyexaminerad eller en studerande 20-åring som ringer runt och letar på listor och kontaktar olika personer, eller helt enkelt sorterar inkommande CV efter det att de har granskats i ett datorprogram där de här olika logaritmerna egentligen bestämmer vilka det är som ska komma fram i slutändan. Och det datorprogrammet, det har ju faktiskt Arbetsförmedlingen redan idag, så du kan vaska fram väldigt många bra kandidater därifrån. Du kan annonsera på deras hemsida och du kan få precis det du önskar ifrån Arbetsförmedlingen om du har ett bra samarbete med dem. Och det kostar inte en krona. Så jag skulle nog vilja säga att många företag skulle tjäna avsevärt med pengar genom att anlita Arbetsförmedlingen. Och nu säger jag det lite grann i min bransch, men jag tycker det är lite grann ibland på gränsen till... Det känns lite jobbigt att se hur företag idag gladligen betalar för någonting som de kunde få gratis. Ja, det är mitt intryck i alla fall.
Men om vi går vidare här, hur lång tid, om vi säger att man väl kommer då och behöver searcha eller headhunta då, som folk kanske känner till lite bättre, hur lång tid tar det lite för en sån process att gå i lås, så att säga?
Alltså det är helt och hållet beroende på vad det är för typ av tillgång och efterfrågan på de här kandidaterna då. Jag har haft uppdrag till stora företag där jag har hållit på i ungefär 6 månader för att hitta rätt kandidat. Men då har det varit en search som har gått över flera länder och varit väldigt många inblandade. Men normalt sett en vanlig tjänsteman, om vi säger så då, som man jobbar med, så kan vi säga att jag, ifrån det att jag börjar att leta till dess att jag har dem framme till intervjuer och slutfasen, så kan det vara mellan 6 och 8 veckor.
Mm. För att jag tänker lite där du säger med intervjuer och grejer där, för jag tänker det som vi var inne på lite tidigare, vi släpper inte riktigt där än med Arbetsförmedlingen där. Alltså där får du bara ett CV liksom. Alltså vad är då skillnaden mellan det du gör och bara för att lyssnarna ska förstå det här? Givetvis att du headhuntar folk, men du, som jag tolkar det när du säger det, är att du tittar inte bara på ett papper utan du lär känna personen som du...
Ja, alltså det är alltså så här att jag jobbar direkt med kunden först. Det är min uppdragsgivare. Där får jag all information. Vi har kommit överens om vad vi egentligen är ute och letar efter. Och jag har en dialog direkt med den beställande kunden, den personen. Jag har inga andra som blandas in. Jag har ingen som gör research. Jag har ingen som intervjuar annorlunda eller som tar kontakter. Det är bara jag som gör det. Jag, från ax till limpa. Och det innebär att jag har kontroll. Jag kan förmedla företaget på ett helt annat sätt än man gör om man då bara lämnar över det till några intervjuare. Det tar tid. Och det innebär också att jag kan inte göra allt så många uppdrag samtidigt, för att då blir det svårt att hålla kvalitet på det. Och men i det stora hela då, så innebär det också det väldigt mycket samtal och intervjuer. Och intervjuerna är ju initialt väldigt mycket om att få dem intresserade av att överhuvudtaget komma till en förutsättningslös diskussion eller samtal. Så det är inte i det stadiet är det inte frågan om intervju, men det gäller att få dem med på kroken och tycka det är intressant för att kunna ta nästa steg.
Okej. Hur viktigt tycker du att det är att vi säger att det är tjänstemän, så här, hur viktigt är själva titeln, alltså på det jobbet som du väl ska rekrytera till, om man säger?
Alltså det vi har ju utgångsläget är ju att man rekryterar till en tjänst som oftast har någon form av beskrivning. Och det kan ju vara allt ifrån jag jobbar med försäljningschefer, verkställande direktörer, det kan vara marknadschefer, det kan vara platschefer, projektledare, allt möjligt. Så att den som direkt ser detta och när man presenterar detta, så ska de kunna känna, aha, okej, det är den nivån. Och det, de ska känna igen sig. Sen är titeln i sig inte absolut viktigast, utan jag märker att de flesta som jag pratar med är mest intresserade av innehållet. Vad ska de göra? Och hur ser organisationen ut? Och hur är det här företaget att jobba för? Alltså det är viktigare frågor än om att så här, själva titeln. Det kan vara lite grann med ålder också. Ju yngre personer är, desto större intresse har man av att ha en lite bättre titel än man egentligen är kompetent för.
Om, alltså, trots allt förarbete man gör, om man säger, så är det aldrig någonting 100%, om man säger. Alltså finns det en felmarginal trots allt?
Jo, men det gör det ju. Alltså, det är ju ibland så kan ju då min uppdragsgivare bli väldigt, väldigt intresserad av person som jag känner att ja, det här är nog inte riktigt den som jag skulle vilja ha in i det här företaget. Det stämmer inte 100, det stämmer kanske till 80-90%. Men då kommer vi tillbaka in i det här att ja, men det är en personlighet som stämmer överens med mig då. För att han heter Johan och jag heter också Johan. Så på något sätt så trivs man samtidigt. Och då vill man anställa, och sen efter ett tag så märker man att nej, det här var inte bra riktigt, va. Jag har inte haft den typen av problem att man har kommit tillbaka efter ett halvår och sagt att nej, det funkar inte. Utan att de har rekryterat men har faktiskt stannat i tillräckligt lång tid för att man ska kunna anse att de har trivts och tyckte att det är bra.
Bryter du arm lite med den här din uppdragsgivare ibland då, lite ska vi eller ska vi inte, eller blir det lite så ibland eller?
Absolut, alltså det är ju faktiskt så här att jag kan se kvaliteter hos personer som kanske inte alltid har exakt den kompetensen eller kunskaperna som man vill ha. Men jag kan se den samlade bilden och säga att den här personen är bra, den uppfyller allt det här men har de här bristerna, men du kommer få så mycket annat utav det här istället. Och då kan man ha en diskussion och kan säga, ja, men jag vill ju gärna ha det där. Ja, men det får du, men det kan du faktiskt kompetensutveckla. Och då kan vi lite gärna komma in i diskussioner och så vidare. Och man kan samtidigt säga, ja, men den här personen kommer faktiskt passa bättre in i ditt team än den andra. Och jag kan bara göra jämförelse med, för att man ska kunna förstå vad jag menar när jag säger team. Det är alltså, om du tar och ska bemanna ett fotbollslag. En tränare, en coach i fotboll, han gör ju noga analyser av motståndare och så vidare. Och man förväntas vilket typ av spel man ska ha. Om man möter ett lag som är väldigt starkt på att försvara sig, då ska man ju ha väldigt skarpa anfallare och så vidare, va. Så det gäller hela tiden att anpassa det laget efter förhållandet, va. Och det ändrar ju sig hela tiden, och det gör det ju näringslivet också, va. Och den som har den bästa laguppställningen som kan anpassa sig efter olika tillfällen, det är den som vinner.
om vi går vidare lite och så tänker vi på nätverkandet om man säger, för att det är ju, alltså, det är ju, alltså, det är ju alltid hett, men om man säger, men just nu med det här digitala och analoga nätverkandet, så är ju det här ett ämne som är väldigt hett. Hur viktigt är det då att ha ett brett kontaktnät, rättare sagt, både analogt och digitalt för dig?
Jo, men det är jätteviktigt. Jag har ju genom alla år har samlat på mig ett antal namn, rätt många faktiskt, och så, som jag kan ha kontakt med. Sen är det ju så här att det funkar lite grann som man hoppar mellan olika hubbar. Alltså det är så här, man okej, det här är den här branschen. Var hittar jag kopplingsstationen för det, i det här nätverket någonstans? Och hur kan jag sprida det därifrån? För jag kan omöjligtvis känna alla i en bransch. Men däremot så kan jag känna några som i sin tur kan vara den som hoppar vidare. Och kontaktnätet är oerhört viktigt. Jag jobbar mycket inom byggbranschen och rekryterar där. Och där har jag ett enormt stort kontaktnätverk över hela Sverige faktiskt. Men sen kommer jag in i andra branscher där jag inte har alls något särskilt. Men då använder jag tekniken att ja, men jag känner några som känner några. Och så jobbar man vidare på det sättet. Det är ju verkligen nätverkande. Och sen är det bra med den digitala. Ja, LinkedIn är jättekäckt. Men jag använder det nog mer i en slags bekräftelse när jag får kontakt med personer och sen kollar upp dem lite grann på LinkedIn för att se, och även alla andra sökningar som man gör på Google och allting på människor, för då kan man liksom få en ytterligare bild av dem.
Hur vanligt är det att vi säger att det är en rekryteringsprocess, men du, och sen har du haft någon som har varit lite intresserad av det och så att säga, eller kanske jätteintresserad, men det slutar med att de inte är intresserade, men att de kanske hör av sig till dig ett halvår senare och känner så här, det här är inte okej. Jag tycker inte det är bra på min arbetsplats längre. Martin, har du någonting om mig eller?
Ja, men det händer ju rätt ofta. Jag får ju mycket frågor om sådana som frågar om de vill, eller jag kommer med förfrågningar och vill ha hjälp. Jag kan säga, jag jobbar ju egentligen bara på uppdrag av en kund. Jag jobbar inte på uppdrag av kandidater. Så att det jag gör, det är ju att jag försöker att hjälpa dem lite grann för att fundera igenom på hur ska de presentera sig själva, hur ska de paketera sin egen roll och sin egen kompetens. Och där är ju faktiskt, jag tror vi svenskar är ganska dåliga på att liksom tala om vad vi verkligen kan. Vi skriver ett CV och så ska någon annan tolka det och det kan bli ganska kantigt. Jag säger så här, att titta på ett arbetsliv egentligen och fundera på varje år eller varje jobb du har haft eller varje uppgift du har haft i livet. Och så funderar du på, vad lärde jag mig där? Vilken kompetens fyllde jag på där? Vilken nivå? Så att du till slut har en beskrivning och där du kan säga, jag är den här personen och jag kan det här och det här och det här. För det här har jag lärt mig. Alltså det är vi går ju egentligen igenom en livets hårda skola, som man det kallar det. Men det är ju faktiskt väldigt mycket där vi samlar på oss det. Men vi är väldigt dåliga på att beskriva det.
Om vi går vidare igen, håller på att säga, och vi är då ett litet företag så att säga, och vi vill rekrytera. Ska man göra det själv då?
Jo, men alltså, om man nu pratar rekrytering så, och man vet att man har, om du går ut med en annons eller om du går ut via Arbetsförmedlingens annonsering eller något sånt här, och att du får 20-30 ansökningar därifrån. Och ur dem i systemet från Arbetsförmedlingens databas så kan du gallra ut då precis de som passar väldigt bra överens. Både kanske regionalt var de bor och vilka erfarenheter de har. Så kallar du hit tre stycken i slutändan som du tycker är bäst. Absolut, det kan man absolut göra. Men samtidigt ska man ju också göra en värdering av sin egen tid. För att varje person du tar hit och vill intervjua får ju också en bild av ditt företag. Och alla personer som du har ju sitt nätverk. Och är det så att inte det sköts på ett bra sätt, eller man blir behandlad på ett sätt som man kanske inte riktigt hade förväntat sig när man söker ett jobb, då blir det väldigt mycket negativt utav det hela. Utan man måste vara klar över att de som kommer hit, oavsett om de söker jobbet eller om du har sökt upp dem, ska ju behandlas med väldigt stor respekt. Och så att när de går härifrån så ska de känna, shit, sånt jävla bra företag, där skulle jag vilja jobba, va? Mm. Så det och veta det, att man har tid att kunna göra det. Alltså det är just det där lite grann. En del människor har lärt sig och kan hantverket och kan göra det. Och du kan göra det du är bra på och tjäna pengar på det. Man ska veta att det här tar tid. Det här är, det är, och man får inte på något sätt visa i en sån här process att man har ont om tid eller att man är dåligt förberedd. För det blir en totalt negativ upplevelse och det slutar oftast inte lyckligt. Och man väljer kanske inte exakt, man tänker inte, man väljer inte exakt det man vill ha. Så jag har faktiskt en liten devis här. Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan det är upptäcka den som är lämpligast att göra det.
Mm.
Och lite grann där. Så att, men visst, man kan göra det. Och som sagt, i så fall, en litet företag som har små resurser, ta nytta av Arbetsförmedlingen i de fallen. Gå inte och köp en rekryteringstjänst. För ni får precis samma sak där som ni får på Arbetsförmedlingen.
Headhunt är ju ett trevligt ord. Och om vi bara liksom ponerar att vi har ett fotbollslag med 22 gubbar på planen och så ska du försöka, utan egentligen ha någon vetskap vem du ska söka efter och de här människorna, alltså hur gör du för att liksom förstå att det är den här typen av, här jag ska leta där borta på vänsterfalangen eller vad så här?
Ja, men det är så här att jag sätter mig innan jag går in med processerna, så försöker jag ju skapa en bild om vad är det egentligen man vill ha, vilken typ av kompetens vill man ha i företaget. Så jag sätter mig med rekryterande chefer, jag sätter mig med underordnade, sådana som ska kunna bli underordnade till den här personen, sidordnade och så vidare, andra personer. Och så ber jag dem helt enkelt att fylla i en potentialvärdering på ett antal punkter, och där får jag fram en bild på vad de tycker att man ska ha. Och den bilden blir en grafisk bild, men som jag kan bedöma och se. Så när jag träffar de här personerna så låter jag dem få göra den samma värdering av sig själva. Och så sitter jag själv och med utgångspunkt ifrån de frågorna jag har och säger, liksom korrigerar det jag ser, att nej, det stämmer inte riktigt överens, eller gör en liten motkorrigering. Och då kan jag se att ja, men här har jag faktiskt en träff. Företaget vill ha någonting som är så här och jag har kommit så här, och det är vi väldigt lika, eller väldigt nära i alla fall. Så att det är lite grann så att säga. Men samtidigt så är det ju det är bara hjälpmedel. Till sist så är det där man har med sig efter lång erfarenhet av att träffa människor och veta hur uppdragsgivaren fungerar. För det är klart att det går ju inte att sätta en människa som man känner att det här kommer ju aldrig fungera att jobba tillsammans med Johan, va, eller Kalle. Va. Det, man upptäcker det redan på intervjun. Va. Då liksom, kan man direkt säga att nej, det kommer aldrig gå.
Hur tydlig ska man vara med företagets koncept och ledord?
Det ska man vara väldigt tydlig med. Har man ett väl genomarbetat koncept, har man ett väl genomarbetade ledord och man har tydliga värderingar och man är stolt över dem och verkligen lever efter dem, så är det absolut det bästa man kan plocka fram. Och verkligen visa att man menar någonting med det också, så att det inte är någonting som står snyggt på hemsidan eller i något dokument som man lämnar ut. Va? Utan det här gör oss lite unika, eller detta gör oss unika, kanske inte jätteunika, men så här jobbar vi och så här tänker vi. Och det ska man verkligen föra fram. Och jag jobbar med alla de företag jag jobbar med, så är det en av de viktigaste delarna att sätta mig ner och prata igenom med deras ledning och HR och även de som jobbar med kommunikation i företaget. Hur vill ni att bilden av er ska framträda? Så att oerhört viktigt.
För att ge lite tips då till människor kanske som ska göra sina anställningsintervjuer. Vi kan ju inte givetvis gå igenom allt, men om du ska ge dem något speciellt tips. Det här är bra att tänka på. Alltså förutom då givetvis att behandla väl, det var vi inne på förut, men något annat?
Ja, men jag säger så här, att man ska inte krångla till saker och ting i onödan. Va? Börjar egentligen när du ska sätta dig ner och göra intervju. Presentera dig själv, tala om vem du är, var du kommer ifrån, hur din familj ser ut eller vad du gör på din fritid, och mjuka upp och ha ett behagligt samtal så att man sänker axlarna lite grann och käkarna blir inte så strama och man blir inte lika röd om kinderna. Liksom. Du sänker stresshormonet på den personen du ska ta. Och presenterar du företaget vad ni vill. Och har du någon kollega som kommer utanför, så kalla in den en liten stund. Och så hon presenterar sig. Och sen kanske lämna samtalet. Bara så att du får en känsla för företaget. Då. Sen när du gjort det och presenterat företaget, så kan den här personen själv få presentera sig på samma sätt. För då har då har den personen lärt sig, okej, Johan berättade om sin familj och han berättade om sina intressen. Och då har han liksom en mall lite grann på det här man vill veta om mig. Och känns ju väldigt skönt och behagligt att kunna göra det. Då behöver man liksom inte känna att man lämnar ut för mycket eller för lite. Och då kan du ställa de frågorna. Är det headhunting så om man verkligen vill skärma någon in i det här så finns det en fråga man aldrig får ställa. Och det är varför ska du, tror du att du ska få jobb hos oss, va? Det har jag mött några gånger. när de har kommit till mig och efteråt och sagt att nej, det där företaget vill jag inte jobba i. Det var ju ni som ville ha dit mig och inte tvärtom. Försök vara genuint intresserad och tänk på att den personen som sitter där har gått ifrån sitt jobb kanske en stund eller gått ifrån sin fritid eller och lägger sin tid för att visa intresse för ditt företag. Så du är värd och de är gäster och de ska behandlas därefter.
Jo, precis, för det har varit jättemycket snack om det här på LinkedIn. För de som är följare på LinkedIn så ser man ju att det här har varit en väldigt het diskussion. Det här med rekryteringsbranschen och att det är vissa som inte kanske riktigt ger den intervjuade tillräckligt mycket tid. Du känner också att det finns en substans i det här som har gått omkring på LinkedIn också, eller?
Men alltså det är ju så här att rekryteringsbranschen, anledningen till att jag går med in i rekryteringsbranschen, det är att jag själv hade många dåliga upplevelser ifrån rekryteringsbranschen. Dels som beställare och dels i sammanhang där jag har blivit kontaktad av olika rekryterare då, i olika sammanhang och konstaterade hur dåligt det sköttes. Va? Jag tyckte att det var alldeles så mycket juniora personer som ställde frågor som de hade absolut ingen aning om bransch eller vilken kompetens man letar efter, utan de följde bara något manus och så var de ganska iskalla och baserade på att de inte kunde någonting. De kunde inte bjuda på sig själva. Det var väldigt, väldigt så att säga, neutralt. Man kände sig inte på något sätt välkommen i de processerna. Och då fick man ett dåligt intryck av företag. Jag kan lämna. Jag har åtminstone 10 företag som jag bara får rysningar när jag möter dem. Beroende på att jag haft en dålig rekryteringsprocess.
Ja, det är ju precis det du sa där, att man tänkt på det. Precis. Men arbetsmiljö och förmåner, och ska man vara passiv eller ska man vara väldigt tydlig? Om man säger nu blev det ju dubbelfråga här, om man säger. Men som företagare då, ska du vara tydlig med alltså hur det är på miljön, vilka förmåner personen får, och om vi vänder på den frågan då, om du vill ha några speciella förmåner som när du vill ha en anställning på ett företag, och jag vill ha detta också, ska du vara tydlig med det med då?
Nej, men alltså det beror ju på var du kommer in. Alltså den här sista delen egentligen, det är ju som jag säger, när det gäller rena lön och förmåner, den typen, det kommer ju in väldigt sent i diskussionen. Det är ju ungefär som att man tänker sig att du jobbar med en produkt och man vill gärna sälja in produkten först. Man pratar om produkten, man pratar inte om priset. Den delen kommer ju sen, för alla vet ju om att det finns en marknadslön. Det finns vissa givna villkor. Men det ni ska prata om i de här, det är arbetsmiljöfrågor. Hur ni tänker i den delen. Hur ni tänker med medarbetarsituationerna. Hur ni jobbar för medarbetarnas utveckling och så vidare. Va? Och visa att ni har faktiskt en plan för det. Och tala om att ja, men på det här företaget så har vi den här utbildningen. Och vi jobbar med det här och det har vi lagt in i systemet, och vi gör det för att vi tycker att alla ska utvecklas i företaget och växa och kompetensutvecklas. Allting som du gör som du känner så här, ja, men det här är sånt där som man känner att wow, det faller på plats. Men börja inte, kanske inte prata om ja, ni får välja vilken bil ni vill ha, eller du får välja hur många veckors semester du har. Ja, du vet så här, va? Det där kommer ju sen, för det är, alltså lönefrågor blir ju oftast det. Man vet vilka nivåer som är gällande. Och den som byter jobb kanske i ren headhuntingprocess vill ju oftast ha kanske någon liten del. Oftast inte särskilt mycket egentligen, utan det är att man känner att man går till någonting istället för ifrån något. Va? Och de har kommit så långt i den processen då att lön och sånt, det är det sista samtalet man har.
Nu har vi ändå varit så att vi har tagit spaden och grävt lite här lite överallt, om man säger, på vissa ställen har vi grävt lite djupare. Är det någonstans du känner att vi inte har grävt överhuvudtaget som du skulle vilja ta upp och prata lite om?
Nej, men det är faktiskt det här. Och tänk på det här med att när ni går in och funderar på hur ni ska göra rekrytering, ha klart för er vad är det ni var ute av. Och sen en viktig del i det här, involvera era andra medarbetare i processen. Alltså att om ni ska anställa någon, sätt er ner och gör ett grupparbete där ni sätter upp ett antal parametrar. Vad är det vi vill ha? Och då pratar vi kanske inte att ja, men det ska vara någon som kan vara väldigt duktig på att skilja på grönt och rött och blått eller svart. Va? Utan det kan ju vara så här, vi vill ha någon person som har en väldigt bra förmåga att presentera saker och ting. Eller vi vill ha någon som är väldigt duktig på att förstå ekonomiska sammanhang eller någonting sånt här. Så att man har en bild och att gruppen är medveten om vad det är man är ute efter. För då skapar man ju en dynamik. Jag har gjort så flera gånger att jag gör en sån här miljökartläggning när jag går in i rekryteringsprocessen. Jag verkligen tar reda på vad är det ni vill ha. Hur ser miljön ut? Vad tycker ni i facket? Vad tycker ni på HR, ekonomi? Vad tycker ni i styrelsen när det gäller börsbolag? Så att man liksom får helheten och alla känner, wow, de frågade mig. Mm. Och då blir alla involverade i rekryteringsprocessen på ett eller annat sätt. Då.
Ja, och det, där får vi sätta lite punkt. Och ni har lyssnat på Aktörspodden och jag heter Johan Mårtsson. Och idag har vi haft med oss Martin Arbenius från Arbenius Consulting.